Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och med mig idag så har jag Fredrik Andersson.
Hej, här är jag.
Hur är läget i Sverige?
Det är bra. Jag har slappat idag. Jag har klippt mig och jag har tränat och det är fruktansvärt dåligt väder. Hur är det med dig? Vänta, var är du någonstans? Du
är... Jag är i Los Angeles. Culver City är väl den närmaste kända stadsdelen, men den heter Palms, en liten stadsdel nära Culver City som jag befinner mig
i. Okej, okay, jag har ingen koll, men det låter som orter jag har hört om på tv.
Ja.
Jag har ju aldrig varit i USA.
Nej, det är lite originellt.
Ja, ja.
Har du planer på att åka sticka ut så. Hit?
Inga konkreta, jag har inga biljetter, men jag skulle väldigt gärna vilja någon gång.
Hur kommer det sig att du aldrig varit i USA?
Jag tror att det har varit en fråga om pengar förut, men nu kanske jag har samlat ihop tillräckligt med pengar för att kunna åka en gång.
Ja, du har ju...
Jag var lite inne på att åka och hälsa på er i nu ju. Ja. Jag och Lovisa hälsa på er. Men,
din flickvän och med er så menar du min flickvän, Andrea Lennartsson.
Det här är korrekt. Ja. Men det trillade ju in en massa jobb. Så att
Så ibland är det ju så att om man har jobb så har man pengar men ingen tid och tvärtom.
Men efter New York kanske. Men då är inte ni kvar, eller?
Nej, då har vi dragit vidare.
Till nästa exotiska land.
Ja, vi funderar. Alltså, Andrea har fått stipendium till Japan.
Oh.
Så vi planerar att åka dit runt nyår faktiskt.
Wow.
Så det kommer bli, ja, det är ett jetset-liv, kan man säga.
Ja. Men är du inte rädd att tappa, vad ska man säga, jag är rädd att sluta stå på scen hela tiden, för jag är rädd att jag tappar momentum eller att jag tappar, ja, men så här, så fort jag har ett uppehåll så känns det som att jag har glömt hur man gjorde. Och det känns som att man, även om man inte glömmer grundskämten, så glömmer man alla krumbukter och krummelurer runt omkring och så där. Så att jag är livrädd att ta pauser från stand-up.
Jag är också livrädd för att ta pauser från stand-up. Jag hörde om Eddie Murphy, han sa att det var det han ångrade mest i livet, att han hade tagit en paus från stand-up. För att nu har det varit så himla svårt att komma tillbaks. Han har ju snackat om att han ska komma tillbaks i år och dag, men han har aldrig fått tummen ur för att det är så hög tröskel nu.
Men var det så att han trodde att han tog en liten paus bara, och sen så blev det hela livet?
Ja...
För det är väl också det man är lite rädd för, att det skulle bli så om man bara att nu släpper det.
Ja, jag är rädd för det. Jag är inte helt hundra på vad Eddie Murphys plan var, men det var väl, jag gissar på att det var så här, det går så himla bra med filmerna nu, Filminspelning tar så himla lång tid. Men en kille som Chris Rock till exempel, han var så rädd för att förlora det, så han liksom efter en så här 16 timmars filminspelning så gick han ner till någon lokal stand-up-klubb och övade. Och folk var rätt imponerade. Fan, pallar det? Men det är kanske det man måste göra.
Det är trist om man tänkte så här, men jag kan ta en helgledigt. En helgledigt kan jag ta det. Det är inga problem.
Och det är som en alkoholist då, som säger så här, men ett glas vin till maten kan jag göra trots att jag slutar dricka. Och sen hamnar man på en sån binge med ett års blackout och drickande liksom. Ja, jag är också rädd för det. Men jag kör lite stand-up här i LA.
Ja.
Så att,
hur går det då?
Det går dåligt.
Berätta.
Ja, men det är väl så här. Det är svårt att få gig. Det är även svårt att få usla gig. Liksom. Och även på de usla giggen så är det mycket bombningar. Det är väl liksom sammanfattningen. Men jag tror att för de som följer mig i arkivsamtal och specialisterna så kommer det komma, nu har jag liksom bunkrat upp lite avsnitt, men det kommer komma rätt mycket prat om hur dåligt det går för mig på stand-up-scenen. Så vi ska både för lyssnarna som min egen skull kan inte hänga kvar för mycket vid det.
Men du, spelar du in det då?
Spelar in giggen.
Uppträdanden.
Nej, jag har inte gjort det.
Ja, det måste du göra.
Alltså, jag har spelat in ljudet av dem.
Ja, men ta med en kamera och filma också. Man vill ju se det. Gärna när det går riktigt dåligt.
Nej, Johannes Bränning kommer hit om ett par veckor. Han kommer hit om en vecka till och med. Och han är bra på att filma och då är det lättare också. Alltså, det blir så här dubbel förnedring på något sätt när Andrea är med och ser det här haveriet också. Då känns det som Peter Wahlbeck uttryckte det. Jag gör bort mig inför min kvinna. Förutom inför liksom den amerikanska publiken. Men det är också för att hålla upp. Eller? Det är ju liksom en av anledningarna. Sen är det ju lite kul och hänga i open mic-scenen här också, liksom.
Mm.
Men jag ska göra ett roast battle på Comedy Store om en vecka. Där kommer det förmodligen bli bra publik och där kommer det nog bli kul, skulle jag gissa på.
Ja. Vem ska du emot?
Det är en snubbe som kallar sig Los Digits, som han har kört mycket roast battles innan. Jag tror till och med han är liksom grand champion där vid något tillfälle, så att han har vunnit så många matcher.
Oj, okej. Okay. Ja, men det är ju klockrent. Där är det ju i ditt esse, det formatet. Det var ju, och det är lätt för publiken att bedöma det också.
Ja.
När det är,
så det,
när man tävlar.
Ja, men det ska bli kul. Men grejen, jag har aldrig tagit någon längre paus från stand-up. Nu kör jag på engelska, så det är en paus från svensk stand-up. Men det kommer nog max, med inklusive, alltså jag måste också hem till, jag har bara ett sånt ESTA, så jag får bara vara här i 90 dagar. Så jag måste hem på mitten av resan också. Och då kommer jag nog kunna köra lite stand-up. Även om min jetlag kommer nog vara rätt risig, eller rätt rå då, men om jag vaknar vid den här tiden så får man väl gå direkt ner till stand-up-klubben efter morgongymnastiken och frukosten.
Just ja, du har ju din morgongymnastik.
Ja.
Ja, det är imponerande vana.
Men det är jag gissar
hur lång var den?
Hur lång min morgongymnastik är.
Ja.
Ja, men en 5 minuter. Jag tror det var, Arne... Det var någon gammal svensk träningsguru. Arne Tammer. Var det han som sa, ge mig 5 minuter och jag ska ge dig en helt ny kropp. Ge mig 5 minuter om dagen.
Det låter bekant.
Jag är inte säker på hans namn dock. Men...
Höll han löftet? Gav han dig en ny kropp?
En helt ny kropp.
Ja. Det är roligt att hålla honom ansvarig för det. Jag har gett dig, jag har levt upp till min del av avtalet. När,
Jag tror han är död.
Hans släktingar då? Hans släktingar.
Jag kommer ihåg min farsa hade en bok av honom som heter Jujutsu Tricks. Där Tricks stavades med CKS på slutet.
Oh. Jag hade också en jujutsu-bok när jag var... När jag gav inte mycket. Jag trodde jag skulle få en stor respekt från klasskamrater och liknande.
Men du fick bara en ny kropp.
Mina jujutsu-tricks och ingen ny kropp fick jag heller. Långradda besvikelser av olika böcker med tricks jag har köpt genom åren.
Ja, men du har väl köpt en del.
Jag köpte en bok om ficktjuveri också. Samma sak där. Hur man skulle sno klockan av någon. Det visar sig väldigt svårt. Knepet är ju att man ska liksom hålla på och knuffa och peta med den andra handen så att personen blir så distraherad av allt knuffande och petande så att de inte märker när de blir av med klockan. Men problemet är ju bara att allt det där knuffandet och petandet är ju väldigt misstänkt när man inte haft någon fysisk kontakt med en person hela tiden. Så då instruktionen att du ska se till att alltid ha fysisk kontakt med omgivningen på ett annat sätt än vad du hade tidigare så att kontrasten inte blir så stor när du sen ska knuffa och peta medan du tar deras klocka. Men det är ju en väldigt stor investering att hela tiden gå runt och knuffa och peta på människor bara för att man någon gång i framtiden ska vilja kunna sno klockan av dem.
Ja, det är en del liksom det här att sno ficktjuv, det är väl liksom en subgenre av trolleri som man kan göra på scenen.
Det är väldigt närbesläktat i alla fall. Så jag trodde att det skulle vara... att det skulle, i och med att jag kunde trolla så tänkte jag att ja, men då är det inte så långt steg. Men just det där, det går ju väldigt mycket emot mitt naturliga rörelsemönster och sätt att kommunicera med omgivningen.
Ja, du är inte så fysisk att du så lägger handen på axeln när du pratar med folk.
Nej, precis. Och ingen svensk är ju det. Nej. Liksom, så det är ju... Det är folket som har absolut svårast att kunna gå över till ficktjuveri.
Jag minns när jag tror det var innan jag började med stand-up, men jag började gå rätt mycket på Big Ben och kolla och sådär. Då var det en snubbe som uppträdde där på Big Ben ibland med ficktjuveri just på scenen.
Jaså, det finns bara en i Sverige som, men han är också väldigt bra, Micke Halvorsen, kan det vara han då?
Nej, för, väldigt bra skulle vara en överdrift. Snarare väldigt dålig. Var den här snubben. Men jag tror han är, alltså, han kan börja efter din tid. Alltså Carl Stanley och de trollkarskom, alltså de före detta trollkarna som är nu är komikerna, som är lite yngre, de kände till honom.
Nu vet jag vem det är. Jag vet vem det är.
Men där blev det mer så här, han tog sig lite vatten över huvudet och sådär också, skulle liksom försöka ta av folks bälten på scenen. Så alltså ställde han, alltså så han fick liksom 3 minuter på Big Ben då. Det var väl liksom kanske lite motvilligt från Thomas Bonderud som höll i klubben. Eller håller fortfarande i klubben, men var så här, okej, du får 3 minuter. Så gick han upp där och så tog han upp någon på scenen. Och liksom, det var verkligen det här, han skulle ta någons bälte utan att den personen märkte det. Och den här, liksom, så började han peta där nere vid bältespännet på någon kille. Och han bara står där och tittar ner mot sitt eget bälte och så här med minen, vad fan håller du på med? Och resten av publiken var också, vad fan håller du på med?
Men det är så här, när folk brukar säga så här att stand-up är så pinsamt för att man märker liksom när det blir tyst efteråt. Men en ficktjuv som inte lyckas, det är ju bara någon som står och rycker i andras ägor.
Det blev ju väldigt ofrivilligt roligt liksom. Hur har det gått för dig i Sverige på sista tiden? Du har ju ändå... Alltså sen du var med i Arkivsamtal förra gången fått något av ett genombrott.
Ja, hur länge sedan var det som jag var med i Arkivsamtal? Det kanske är 6-7 år sedan.
Har du bara varit med en gång i Arkivsamtal?
Eller jag tror det.
Det var då vi pratade om humorns hemligheter, tror jag. Det handlade mycket om hur man skriver skämt och sånt där.
Just det.
Det har ju hänt mycket sen dess. Alltså du... när skulle du säga, för det var ju liksom för ett eller två år sedan, eller kanske mer, som du började liksom satsa på och lägga ut grejer på sociala medier och liksom utöka din närvaro på internet. Och det var väl i och med det som du liksom fick det här genombrottet, kan man säga.
Ja. För senare, eller så här, genombrott kan man väl korrigera lite grann. Nu har jag har ju hittat en publik, kan man väl säga. Att jag har hittat och knutit an till en tillräckligt stor publik för att kunna sälja biljetter och gå ut och möta dem liksom. Är väl, för jag skulle väl tro att de som vet vem jag är, det är de som är intresserade av comedy på något sätt, eller intresserade av just de ämnena som jag gillar att skämta om. Medan jag inte tror att folk i allmänhet vet så mycket vem jag är. Jag har inte synts i tv eller något sånt där.
Men när du syntes mer i tv när du var mindre känd.
Ja.
Men du har ändå, jag skulle ändå säga att ganska mycket vanligt folk. Alltså du har mer en publik av som består av vad jag skulle kalla vanligt folk än exempelvis min och Antons publik.
Så, det är så svårt att veta, tycker jag.
Och vanligt jag vet folk att det är också så verklighetens folk och så vidare.
kanske. Jag vet inte. Det är så svårt att veta exakt hur sociala medier spiller över på vanliga livet.
Men, liksom. Men du nämnde ju att du hade börjat tjäna pengar, så att du hade, alltså, och det är ju ett tecken på någon form av framgång eller genombrott.
Ja, eller att du har ett genombrott mot en miljonär. Skulle du också kunna, det var en person som gillade det att göra, men han har jättemycket pengar.
Ja.
Skulle ju kunna vara teoretisk möjlighet. Men jag funderade på när vad som var allra första början, för jag kommer ihåg jag köpte ju en kamera.
Jag kommer ihåg att du frågade mig så här, ska vi ses någon gång, för att du sa så här, du sa till och med så här, jag har för första gången i livet blivit intresserad av att tjäna pengar.
Ja,
och så frågade du, och så sa du till mig så här, du verkar vara rätt bra på att marknadsföra dig själv på sociala medier och övriga sammanhang så här, så ville du liksom, vi satte oss i en hotellbar, tror jag det var, och snackade lite, och så gav vi dig lite olika tips på, jag bland annat då sa att Andrew Schultz hade ju gjort en sån resa. Och han har pratat ut om den i, var det Joe Rogan podcast eller någon annan podcast? Ja. Och så tipsade jag om du kunde lyssna på den. Jag tror inte du hade hört det avsnittet då, eller du hade inte så bra koll på Andrew Schultz i alla fall då.
Nej, får se nu. Men, jag måste bara backtracka lite grann, för jag köpte en kamera något år tidigare. När jag åkte på en semester, och då tänkte jag att jag skulle lära mig att filma saker för YouTube. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var jag ville göra. Det var väl Carl Stanley. När han liksom började få sitt första genombrott där liksom.
Ja, när han gjorde det här.
Och det var
här,
mycket YouTubers ute, och jag började inse att det finns någonting där som jag tycker är roligt att göra, även om jag inte är, jag tänkte väl lite grann så här att jag är inte intresserad av det de gör, och jag gillar inte YouTuber-konceptet som det är nu, men jag tänker mig att det borde väl gå att göra de sakerna som jag är intresserad av liksom på något sätt, tänkte jag, och så började jag läsa på om det där. Och så gick jag en massa kurser i så här Final Cut och sådana där saker, och liksom videoredigering, för jag tänkte,
var det fysiska kurser eller var det online-kurser?
Nej, det var, vad heter de? LinkedIn Learning som hade dem.
Online?
Ja, men jag tyckte det var jätte... Och då klippte man liksom så här, fick man redigera filmer som de hade lagt upp. Det var jättebra utbildningar. Men jag visste inte riktigt exakt vad jag skulle göra för någonting. Jag hade någon vag tanke om att jag skulle bli någon form av YouTuber.
Det var länge sedan som när Carl Stanley slog igenom. Men vad hette hans genombrottsklipp som slog igenom mycket på... Alltså, systemkollaps. Det var något
ja,
sånt.
Men det var innan det. Det slog igenom på Facebook. Ja. Det här var när han fortfarande YouTubade som trollkar-ish.
Okej, så det är så länge sedan du började den här resan.
Men då började jag bli intresserad av det. Mm. Och sen så satt jag och plöjde massa så här YouTube-tutorials för hur man liksom fixar med algoritmer och såna där saker.
Mm.
Men sen så släppte jag det helt och hållet. Och det var liksom så här, det var ett till projekt som jag startade upp men som aldrig blev någonting.
Mm.
Men sen så hade jag spelat in Sunda värderingar för Comedy Central.
Just det.
Och sen så fick jag loss den, Comedy Central, och fick publicera på min YouTube-kanal.
Mm.
För och när jag la upp den så fick den vad jag tyckte var mycket visningar då. Om det var 10 000 visningar eller någonting sånt där. Men sen så när den hade legat uppe en vecka och visningarna slutade komma in, det blev inget mer, då kom jag ihåg så här att, ja men vänta ett tag, jag lärde mig hur man gör en thumbnail till ett YouTube-klipp. Liksom. Alltså en bild, en förbild. Och hur man
lilla bilden som visas.
Ja just det, den bilden som visas i flödet och hur man lägger in rätt taggar liksom för det, så att det blir lätt att hitta sökbart. Om du söker på andra komiker så kunde du hitta det där klippet liksom. Så jag la väl till en massa så här svenska komikernamn så att det där skulle dyka upp när de sökte på andra namn också. Vilket numera är jättefy att göra. Men på den tiden så visste jag väl inte bättre. Så
vad sa du? Är du nu för tiden? Du gör det nu för tiden eller inte?
Nej, jag gör inte det nu längre. Det är inte så snyggt om de söker jag la in ditt namn och Magnus Bettner och sånt där. Så att när man söker på ditt namn så finns det en möjlighet att mitt klipp också dyker upp i flödet.
Mm.
Och det är ju liksom, det blir missvisande om det är så att folk inte gillar det de kollar på. Så skickar det dåliga signaler till YouTube liksom att de bara, ja, du har försökt märka upp det på ett sätt som är missledande. Liksom.
Okej, och de reagerar på
clickbait,
det.
Clickbait, helt enkelt.
Och,
typ.
De reagerar på det och straffar dig för det då? Liksom, genom,
de kan göra det, men de gjorde inte det nu. Utan istället så blev det så att när jag bytte då thumbnail till någonting annat så fick det väldigt mycket mer visningar. Så jag fick en till omgång med kanske dubbelt så mycket visningar igen.
Mm.
Och då började jag liksom bli så här intresserad av så här algoritmerna. Så att när du och jag hade den där diskussionen, då hade jag nog hunnit publicera kinesisk flickvän-klippet och
detta är dina mest populära skämt nu.
Ja, det var mitt första, det första som jag la upp, tror jag.
Okay.
Det var ju pandemitider liksom, och jag tänkte så att nu måste jag byta ut grejer och sådär, så jag kan lika gärna publicera. För då hade jag ju filmat också med så som jag hade lärt mig de där grejerna då.
Mm.
Och då var det väl lite grann av en slump att väldigt många människor hade gått i ungefär samma tankar. Och Andrew Schultz slog igenom med sin grej och hade väl liksom, han låg stegen före mig, men jag var inne på det spåret så som många andra också var liksom. Och sen så var det så här att ja men vad skönt, det var inte bortkastat allt det där, den där tiden jag hade lärt mig om att filma liksom och grunderna i filmning, grunderna i redigering och sånt där. Och sen så visade det sig att ja men om jag kopplar det här till det jag gör vilket jag gjorde och så rullade allting åt rätt håll på något sätt. Och då blev jag intresserad, men hur kan jag maximera de här sakerna? Hur kan jag bli bättre på det? Och du hade ju legat i framkant jättelänge med podcast och sånt där. Jag har ju inte hakat på något av de där spåren liksom.
Nej, och det var också samtidigt som TikTok blev en grej för ståuppkomiker att Otto Karlsson och Kristoffer Nyqvist hade börjat publicera rätt mycket stand-up på TikTok och fått jättemycket följare där.
Jag vet inte om det hade hunnit hända då. Jag kommer faktiskt inte
det
ihåg.
Det var nog lite i samma veva. Det här kanske var några månader efter vi hade det här mötet. Men det känns som det var lite i samma veva. Alltså för
det tog ett tag innan jag hoppade på TikTok. För att jag tyckte det funkade bra med Facebook och YouTube liksom.
Ja, det var väl också det med att fler äldre började använda TikTok. Det började ju mer som en barnmedium i Sverige i alla fall. Och sen märkte man att fler och fler började haka på. Men det kändes som att just i den här eran, liksom, runt pandemin och sådär, så var det jättemånga komiker som började satsa på att komma ut på sociala medier.
Just det, nu kommer jag på vem det var som var min stora förebild där. Han heter Drew Lynch.
Det vet jag inte ens om det är.
Han var en komiker från America's Got Talent som publicerade Publiksnack som jag följde, och det var bara Publiksnack som han publicerade som jag tyckte var väldigt inspirerande, och så jag följde väl hans modell av mängden grejer som han började publicera. Och sen tror jag att Andrew Schultz kom parallellt med det. Det tog ett tag innan jag såg att Andrew Schultz gjorde i princip samma saker. Men Andrew Schultz hade ju en helt annan business. Som i det där klippet som du berättade om, så sa han ju det. Jag har gjort the blueprint för hur du kan lyckas som komiker i sociala medier-eran. Följ det som jag har gjort. Bara gör det. Så kommer du att få mycket större effekt på dina grejer än vad du har just nu. Och det var ju sant. Men det är samma sak just nu. Att om man följer, vad ska man säga, just nu är det ju Facebook som försöker ta över TikTok, eller YouTube också, försöker ju slå sig in på TikToks område.
Men när Facebook gör det via Instagram Reels då, som Facebook, eller numera Meta,
Facebook
äger,
Facebook gör det via Facebook Reels.
Ah, numera. De gör det.
Så det är inte, ja, och då så att om du publicerar, jag har ju gjort lite jämförelse, om du publicerar någonting i som en reel, så får du
det heter uppskattningsvis Facebook Reels, så många, alltså. Eller händelser, ja. Eller vad heter det?
Jag tror att det heter Reels, Facebook Reels.
Okej, okay, och det
Instagram
har
Reels och Facebook
riktigt,
Reels, det är två separata.
Noterat.
Så då försöker de ju knuffa en till de där grejerna. Och YouTube också har inte heller fått det där att funka. Så att jag har publicerat Reels på YouTube, vilket är ett dåligt format för YouTube. För de kämpar ju med, liksom, med att få det som en bra användarvänlig grej. Men de misslyckas. Men eftersom de så gärna vill få det att funka, så försöker de knuffa trafik åt det hållet. Så de belönar den oproportionerligt mycket. Nu bara den senaste veckan så har jag sett att jag får 5-6 gånger mer visningar på de grejerna som jag la upp från tidigare. Liksom, för att de försöker komma ikapp. Och så här, nu är det just det här Reels, Reels som har blivit den senaste grejen. Men så här har de hållit på hela tiden. Att de har något nytt format. Och så vill de knuffa in den i det nya formatet. Och belöna den oproportionerligt mycket. Så att hakar man på de här trenderna. Så belönas man mycket mer med visningar. Och du får ju de här meddelarna som bara. Hörru, ska du inte kommentera på nyheter? Så att andra kan se att du är, deltar i det offentliga samtalet. Så då började jag göra det på Facebook.
Ja.
Och då fick det väldigt bra snurr också. Så när de säger saker till mig, så gör jag det.
Du lyder robotarna.
Men samma sak så här. Men när jag frågar dig om saker, så försöker jag göra det efteråt när jag har lärt mig att det låter rimligt. Jag tycker det är roligt att lära mig saker inom områden som jag inte kunde sedan tidigare.
Jo, det är ju väldigt intressant och sådär. Men det är också lite stressande, hela den här grejen. Att man måste liksom, det känns som att man måste hänga med hela tiden och hålla sig uppdaterad och lägga upp grejer och sådär. Och jag då, som har ganska mycket andra projekt rullande samtidigt, känner en viss stress av det.
Ja, men det gör jag också. Jag känner verkligen stress av det, samtidigt som jag tycker att det är positiv stress, eftersom det är saker som jag tycker är lite roligt. Och för länge så var det ju för mig, när jag sysslade med stand-up, att jag började tycka att jag inte riktigt visste varför jag gjorde vissa grejer, och det gav ju inte så mycket uppmärksamhet och sådär liksom. Och sen när jag väl har fått hugg på saker, då skapar ju det mer intresse.
Jo, det gör det. Du blir belönad och så du blir belönad med liksom, amen, visningar och fans och pengar i slutändan. Så det är, ja, klart att, det är klart att man blir mer taggad också kanske.
Ja, och sen är jag ju så här nörd sinnet liksom när, när jag tycker också att det är roligt att pilla med nya kameror eller algoritmer eller vad det nu är för någonting. Jag tycker det är intressant att se, ja, nu har jag börjat med någon ny thumbnail-grej där och nu försöker jag lära mig så att det ska se ut som att man filmar med handhållen kamera fast man egentligen har på stativ och sådana saker.
Okay.
Så och få lite få saker lite mer levande, lära mig lite mer om redigering och grafik och sådana saker. Samtidigt som det är på en amatörnivå, men om vissa hyr ju in redigerare och sådär för de där grejerna, men jag tycker att det jag är ganska petig. Jag vill veta exakt när skämtet ska sluta eller om jag ska redigera bort lite luft någonstans eller någonting sånt där. Jag tror det skulle vara svårt att låta någon annan göra det.
Ja, man får ge upp lite sin perfektionism om man vill spara den tiden. Men du textar allting själv och sånt också.
Ja, av samma skäl. Att ibland så bara vill man vänta lite längre med att texten inte ska komma för snabbt för att spoila punchlinen. Så, Jag pillar med redigering lika mycket som jag pillar med skrivandet av skämtet.
Ja, numera. Det verkar ändå vara, alltså, det känns som att man har ändå begränsade antal timmar per dygn. Men att så här, skriva så mycket du gör, du skriver ibland 10 skämt om dagen.
Ja.
Du uppträder väldigt mycket, testar väldigt mycket nya skämt. Och liksom redigerar och textar och klipper och sitter och fipplar med algoritmer. Det är lite, det är lite svårt att fatta hur du får tiden att räcka till.
Nu har det blivit stressigare än vad det var förut. Men
det
var ju ett tag där. Ja, precis. Men ett tag var det ju så här att det var ju knappt några betalda gig. Utan man gick ju bara till Big Ben och testade de senaste grejerna, då var det lättare. Men nu är det stressigare. Och som du säger, jag vill delegera saker eller slippa göra det helt och hållet. Men då skulle jag väl hellre släppa ifrån mig sådana saker som att boka resor eller vad är det mer? Allting runt omkring som är.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy-ad-free. That's Amazon.com/comedy-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Som är mäckigt, liksom.
Ja, vi var ju på en turné i somras, du och jag, om lite andra komiker. Och då tog du på dig det, alltså så här, att boka resor och sånt också åt alla.
Ett fruktansvärt misstag.
Jag sa det så här, men vi måste väl hitta någon bokare som kan hjälpa oss med sånt. Och så letade vi lite och så sa du, ja men jag kan göra det. Och jag sa, ja, om du vill göra det så absolut, du kan få mer betalt och sådana. Nej, jag gör det gratis. Och så visste jag, alltså jag har ju själv råkat ta på mig så här, producentroller ibland, och det är aldrig någonting man inte ångrar. Det är alltid någonting man ångrar.
Jag har inte gjort det förut. Det var första gången jag gjorde den missen, men aldrig igen.
Nej, men det kan, alltså jag har sagt aldrig igen 2, 3, 4 gånger liksom. Men jag kommer alltid på så här, okej, jag lovar mig själv, jag ska aldrig mer vara arrangör för något event eller så där, för det är så himla stressigt och jobbigt och otacksamt liksom.
Ja.
Men sen så ibland är det så här, men ska vi inte göra en roast battle, arrangera en sån kväll? Så här, jo, men det är ju kul.
Just, ja.
Vi gjorde det, och då, det var ju efter jag hade lovat mig själv att aldrig mer arrangera någonting. Och då så var det så här, åh för helvete, det var stressigt, det var jobbigt. Det blev ju kul kväll liksom, men bara liksom att vara med och arrangera och ha ansvar och sånt där för allt det praktiska. Det är liksom, det lovar mig själv. Och folk skriver ibland så här, vill du vara med och starta en klubb eller vill du vara med och göra det och det? Och det, nu så började det nej, jag vill inte vara arrangör på något sätt.
Nej. Men det gäller väl också ganska mycket så här att veta när man ska säga nej till saker, även om de kan låta frestande och intressanta till en början, särskilt när man har mycket energi. Jag vet ju att om någon frågar mig vid fel tillfälle och man liksom känner sig pigg och stark, så då kan man ju åka på några fruktansvärda saker att behöva göra. Så att, men jag börjar tänka mer på det liksom.
Det har gått så bra för det nu att du måste bara säga nej till grejer också.
Ja, men det har så är det väl hela livet, tänker jag, för alla, att man måste bara välja vad det är för något man ska göra, för även om det inte är så att det krockar med någonting, så borde man ju tänka på vad är det för någonting jag borde göra istället den här tiden liksom.
Jo, det har du rätt.
Och det är ju extra lätt när det är långt fram i tiden, så när det känns som kalendern är helt tom och man bara, nej, men visst, det är hur lugnt som helst. Och sen så dyker den där dagen faktiskt upp.
Ja, då ångrar man sig ibland.
Ja.
Men jag tänkte på det också nu, eftersom jag är här och liksom, alltså nu är det ju så att jag ska vara här i USA så kort tid, så även om jag lyckas bygga upp någon form av karriär, jag är inte i närheten av att lyckas bygga upp en karriär här, men om jag väl hade lyckats så hade jag liksom fått åka hem igen och inte kunna liksom skörda frukterna av det riktigt.
Nej.
Men du gjorde ju lite en sån resa, både symboliskt och bokstavligt. Alltså, du var i England ganska länge och byggde upp din stand-up-karriär från grunden där.
Men det är precis en sån grej som är så här, det är ju väldigt frestande, jag är ju väldigt sugen på att göra saker i utlandet då och då, men om man vet att jag inte har möjlighet att starta upp någonting ordentligt parallellt med det som jag vill göra i Sverige nu, så måste jag stoppa mig liksom.
Men, jag gör det här bara för skojs skull. Alltså det är mer som en sorts semester. Det är inte det här att jag gör en satsning nu. Eller det är också för att min flickvän pluggar här, som att jag spenderar så mycket tid här. Men det är ju inte det att jag tänker nu gör jag en satsning utomlands. Men som Betnér körde väl det ett tag. Han var i USA, han var väl i England liksom. Och körde rätt mycket stand-up. Och du har ju också, du lyckades väl till slut liksom få rätt bra betalgig i London och sånt där.
Ja, jag lyckades ju få det som jag tyckte var så här, som var en tydlig målsättning, att få betalda regelbundna spotter på Comedy Store.
Mm.
Det var högsta målet liksom inom den kategorin.
Mm.
Men
och det var innan du hade börjat tänka att jag kan kanske skaffa min egen publik. För hade du gjort den här grejen i England, liksom att du lade ut grejer på engelska och hittade en fanbase där, så hade du kunnat ha egna shower. Och det är ju ännu bättre än att ha liksom regelbundna spottar på bra klubbar.
Ja. Ja, det, jag valde bort det av, för att det var så jobbigt helt enkelt då. Och nu så är jag ju glad att jag gjorde det ändå, för att jag märker ju att det som jag kan göra nu i Sverige, som jag går igång på, det hade inte haft samma värde att göra där, tänker jag. Att liksom, ja, men så här, mitt perspektiv på nyheter eller saker, där blir det ju hela tiden så att jag måste vara svensken som ser det från ett svenskt perspektiv, oavsett om man vill det eller inte.
Liksom. Ja, jo, du sa ju den blicken på det.
Ja, här blir det ju väldigt mycket mer finlir att jag kan ge mig in i det från jag får tillgång till hela verktygslådan på ett annat sätt som jag tror skulle vara svårt för mig att göra. Då hade jag gått åt ett annat håll där. Det hade säkert varit roligt också, men just nu känner jag mig glad att jag...
Men sen för du flyttar väl liksom från England. Det här tror jag vi pratade lite om för de här 5-6 åren när du var med senast, att du flyttade från England, men då var anledningen med att du försökte rädda ett romantiskt förhållande i Sverige.
Ja. 2013 var det.
Ja, det var då jag började med stand-up också.
Som jag försökte hålla mitt förhållande vid liv. Samtidigt som min manager dog.
Den var en brittisk manager?
Ja. Som hade liksom, det var han som tog över både mig och Magnus.
Okej, ja.
Mick Taylor, som han hette. Så jag bodde hemma hos honom i början. Och sen så skaffade jag någon egenstans att bo. Och han var ju otroligt driven. Och liksom fixa gig och få in oss på klubbar. Och ordna upp med festivalen. Sen var han i kaos att jobba med på en massa andra sätt. Men det var ju väldigt mycket fart där i alla fall. Ett tag.
Hur dog han?
Och sen så... Cancer. Okay. Och väldigt plötsligt. Så det var liksom... Ja, det var väldigt dramatiskt och jobbigt. Och då var det liksom... Ja, sen blev det ju ensamt. Det blev väldigt ensamt då. Och sitta och nöta, även ifall man hade lärt känna en massa komiker på comedy circuiten där, så är det ju bara den saken att det är så stora avstånd över stan när man ska in någonstans. Att det blir liksom så här, ska resa 1,5 timme för att ta mig in till centrala London för att uppträda gratis på den där klubben. Då händer ibland så här att man bara känner att jag orkar inte. Liksom. Och att sitta då när man bor i ett litet rum liksom, på stort avstånd som kostar mycket pengar och sådär, då det krävs väldigt mycket för att orka hålla igång det, om det dessutom är liksom, att man har kompisarna hemma och sådär.
Jo, så är det ju verkligen. Nu är det här tillfället liksom i Los Angeles för mig, men det var ett tillfälle för mig där det var så att jag hade hittat en open mic i Glendale här som var bra liksom. Men numera är det så att man betalar $5 för att, ungefär typ mellan $2 och $5 för att köra en open mic. Det har blivit så hög konkurrens. Det har blivit så hög konkurrens att alla open micers gör det liksom. Men då var det så här, det stället låg extremt långt bort också. Men jag tänkte, men det var den enda som var riktigt bra. Så då var det så att jag åkte kommunalt i 2 timmar. Ställde mig i kö i 40 minuter för att då få betala 50 spänn för att uppträda. Och sen så när jag kom fram i den 40 minuter långa kön så sa han, tyvärr, nu är det fullt. Nu är det inga fler som uppträda.
Ja.
Så det är ett exempel på hur det går för mig med stand-upen här. På det stora hela.
Men det är lätt för dem som har rötterna i den staden man befinner sig i. Men det är väldigt svårt att komma som outsider och inte ha basen därifrån till att börja med. vilken stad man dyker upp i, om det är så hård konkurrens som det var i London och som det är här. Men det som var lite frustrerande var ju att jag tog mig över rookie-stadiet och att jag kom till betalda supportslottar. Liksom.
Hur lång tid tog det att ta det dit?
Tre år,
och då hade du ändå en manager som jobbade hårt för dig.
Ja, alltså Comedy Store var det ju så att när jag först fick jag göra, han kämpade hårt för att få in mig att köra en rookiespot där liksom. Och så gick jag dit, körde den där rookiespotten, bombade väl och fick ett skrivet utlåtande av Don Ward som äger Comedy Store, bara Fredrik doesn't have funny bones, so it's going to be hard for him to do to do comedy here. och min manager då bara, men kom igen, ge dem en chans till. Okej, om ett år. Så då fick jag vänta ett år innan jag fick nästa open spot där då, 5 minuter. Så gjorde jag den och jag tyckte att det gick jättebra. Men då sa han, det är bättre, men kom tillbaka om ett år. Så 2 år senare så gjorde jag en till.
Det låter som en Bröderna Grimm-saga eller något sånt där.
Ja. Nej, men och sen så byttes det liksom. Och sen så hans attityd, eller om man ens kom ihåg att det var samma kille från första gången, oklart. Och sen så fick jag betalda spottar där och på andra klubbar. Som fanns någon eller finns en kedja som heter Glee, som också är liksom som Comedy Store, alltså storleksmässigt och kvalitetsmässigt, som jag fick bra spotter och fick headline vid några tillfällen och sånt här, så det var jätteroligt. Men
nej, jävlar, ändå vilken uthållighet. Det. Alltså, jag läste någon stand-up-bok eller något sånt de sa. De 2 viktigaste egenskaperna om du vill bli stand-up-komiker, det är disciplin och uthållighet.
Ja,
och det låter så på dig också. Men så var det, alltså, jag tänkte också på, jag är inget större fan av Kevin Hart, men han är ju liksom en av de mest, kanske den mest framgångsrika stand-up-komikern just nu. Och han berättade om när han gjorde sin första audition till, jag vet inte om det var Comic Strip eller om det var The Improv eller någonstans, men att han också fick ett sånt utlåtande då när han körde sitt set inför ägaren, så han skakade bara på huvudet och sa, I just don't see it. Och så frågade han, see what? Frågade han. Så svarade han, potential. Han tyckte inte ens att han hade potential liksom att bli rolig. Det var rätt hårt utlåtande. Det är lite som det här med funny bone, att det också måste vara rätt hårt. Men du
det är väldigt hårt.
Att du hade uthålligheten och disciplin.
Sen han hade en grej som han brukar, en härskarteknik han brukade köra med rookie-komiker där om man tyckte att någon faktiskt hade potential, vilket jag då inte hade i början, då fick man följa med in på hans kontor då, så pekade han på den här väggen med alla kända komiker som körde på Comedy Store, och så sa han, vilken av de här tycker du att jag borde peta ut för att du ska få plats?
Det är roligt. Ja, verkligen härskarteknik. Men det är ganska, alltså det är ju nästan lika tufft i, alltså man tänker så här, Norra Brunn är liksom den klubben i Sverige som kanske har högst status. Och där var det också så att när jag började med stand-up då 2013, så lärde känna dig efter ett tag och du sa så här, men jag kan nog fixa in dig att du får testa och köra på Norra Brunn. Och så gjorde du det. Jag körde där, det gick helt okej, tror jag. Men liksom Peppe, som är han som äger klubben, var inte där då, tror jag. Alltså det var ingen som såg mig som bokade då. Sen så körde jag och liksom började ändå headlina de flesta klubbarna i Sverige när jag körde någonstans, men liksom, och folk som jobbade på Norra Brunn var så här, ja men du är ju rolig, varför kör inte du på Norra Brunn? Nej, men jag Jag vill aldrig boka dit liksom. Ja, men bara skriv till hon som håller i det. Och så skrev jag dit, så fick jag typ en 3 minuter eller 5 minuter till att testa. Hörde aldrig någonting från dem igen. Och sen var jag med, slängde i brunnen. Men då var det ju så här Petter Bristav och Henrik Schiffert som valde vilka komiker som ska köra. Då körde jag där 2 gånger. Och jag tror... Nej, jag tror de har haft 3 säsonger av Stängde i brunnen jag varit med i, alltså nu i modern tid, jag har varit med i alla. Jag tror det var efter 3:e omgången eller något sånt, eller andra, som de sa att så här, men, ja, men nu kan du börja köra här.
Men det är det som är för- och nackdelen. Alltså i Sverige så är det ju så att det finns ju inte någon som har tagit på sig ansvaret på det sättet, att vara en institution på det sättet. Comedy Store. Där var det ju så här liksom, varje gång som du hade x antal open spots på en vecka, och liksom det var alltid open spots. Det fanns ett system för hur man skulle förhålla sig till dem, hur de skulle bli presenterade, och sen efteråt så spelades det alltid in, och Don Ward satt och lyssnade på alla de här inspelningarna sen efteråt och gav tummen upp eller tummen ner och gjorde en anteckning som arkiverades så att man sen skulle kunna gå tillbaka och kolla upp det liksom. Så att det var ju jag vet inte hur det är nu, men det var ju ett de tog på sig rollen som en myndighet nästan när det gällde. Och det är ju någonting som det finns ju inte riktigt någon motsvarighet för det i Sverige, där man liksom så här tar på sig rollen att bara här ska vi ta fram, det är vårt samhällsansvar liksom, och utan Norra Brunn är ju en familjeägd restaurang. liksom. Det är ju grunden i det. Och sen så har det ju fått en status. Medans Comedy Store tar på sig liksom, så här, att vi är inkörsporten för vi bestämmer vilka som är morgondagens stjärnor. Så det är deras attityd i allting.
Och nu tror jag liksom, via sociala medier så är det ju mycket lättare att själv ge dig själv chansen.
Precis, de har ju haft fel väldigt mycket, Comedy Store. De har påstått att de har varit den inkörsporten, men sen så har det visat sig att det finns andra vägar att gå.
Jag kommer ihåg på Oslipat, så var det, de har ju haft en ambition rätt mycket så här att ge nya komiker chansen. Jag kommer ihåg att jag fick chansen där väldigt tidigt, och sen så gick det liksom, det kanske tog mig 7 år att få köra på Norra Brunn eller någonting, men alltså regelbundet då, men jag headlinade andra klubbar rätt tidigt, och så kommer jag ihåg att jag skulle köra på Oslipat, och så frågade han så här, för jag hade väl liksom någon kompis som skulle köra innan mig. Och så frågade han så, men ska vi ta in någon ny komiker också som kan köra 3-5 minuter? Och då var jag så, nej, det behövs inte. Och så sa Marcus Jönsson så, kommer du ihåg hur svårt var för dig att få gig när du började? Så, kommer ihåg. Okej, ta in någon ny komiker också. Det har du rätt i. Då hade jag inte, för det gick lika snabbt att glömma det på något sätt.
Och det är också svårare när folk har kommit för att se specifikt dig. För mig var det lättare när jag var supportkomiker och ingen hade kommit för att se mig. Då var det lättare för mig att ta med mig en rookie-komiker som kunde köra 3-5 minuter innan mig, och jag kunde dela med mig av min tid. Medans nu så ofta märker jag att det kan vara så att det är för många komiker på en kväll, om det är så att om jag vet att det har kommit folk för att se mig, så kan det bli dålig stämning ifall man tar in en komiker till liksom, så kör en till femma utöver de komikerna som redan är bokade på kvällen. Tänker jag ibland. Det är oftast ett problem för att folk inte vet upplägget på en comedy kväll. Jag försöker vara noga med att skriva så här att jag uppträder på det här stället, men det är en klubbkväll med flera andra komiker som uppträder. Och sen så kan vara så här hardcore fans som ändå fått för sig att det skulle vara en soloshow som jag skulle göra.
Mm.
Och att det blir dålig stämning.
Ja. Ja, det var när vi körde turnén, det funkade oftast rätt bra liksom kombinationen du och jag, men jag kunde ibland i publiken säga så här: okej, okay, de här i publiken är specifikt här för att se Fredrik Andersson och de är inte speciellt glada att jag står här och kör en halvtimme.
men det var ju, när vi körde så var det ju supertydligt liksom vad det var för någonting vi sålde.
Så att, men även om de visste det så var så sa de, alltså vi sa ju vissa det kanske som ett nödvändigt ont, att de sa, nu är vi fans av det här. Alltså alla kände sig som, inte som att de ville ge den andra komikern en chans.
Men när du och jag kör så är det ändå så att, tänker jag, att vi är väldigt lika ändå i vad det är för våran humor, tycker jag, jämfört med vad den blandningen som kan vara på en stuppklubb när man är inbokad och det är flera komiker.
Absolut, där är det ju ibland alltså, som jag jämförde med att man är ett hiphopband som ska uppträda och så kommer det en dansbandsakt och värmer upp.
Ja. Ja. Så det kan bli, det finns potential till en rejäl krock i förväntningar och vad som levereras.
Klubban har blivit lite bättre på det och fatta att det finns genrer även inom stand-up.
Ja, men samtidigt så tycker jag att det är bra. Alltså jag skulle vilja egentligen att det verkligen var så spritt som det kan vara, för att det visar ju liksom bredden på en klubb. Om något så skulle jag väl vilja att publiken förstod vad en stubbklubb är mer och uppskattar det liksom av olika smaker på något sätt.
Ja, men det kan vara lite mycket begärt av en publik, alltså om man jämför med musikpublik, ja. Så är det mycket begärt så här att de ska uppskatta, men det är ju så här, du har hårdrocksfans, om det då kommer in
ja.
En syntband och värmer upp det så här, ja men det hade väl varit bra om ni kunde uppskatta det också liksom. Ja, det kanske hade, men...
Ja, du har en poäng.
Det är svårt. Ja. Men det brukar ju vara så liksom i, för att alltså stand-up är ju en ganska ung konstform, speciellt i Sverige. Alltså den har ju funnits sedan 80-talet i Sverige, men man märker, alltså det är ju inte som en musik, att liksom det är så självklart att det finns olika genrer. Så jag har varit i tecknade seriebranschen. Det är också så här, okej, okay, inte bara kanske att den är ung, men också att den är så smal att folk i allmänhet har inte koll på den. Att även om de började med serier för vuxna på 80-talet och att redan då Galagos böcker och sånt började recenseras på kultursidorna redan på 80-talet, så liksom en bra bit in på 2000-talet, så här, 2008 kunde det fortfarande vara artiklar som var så här, nu så är inte serier längre för barn och serier har blivit en genre som recenseras på kultursidorna. Och så skulle de aldrig skriva en film eller något sånt där, liksom bara en artikel. Nej. Om film. inte för att det är någon
som inte film längre bara för barn.
Nej, men liksom nu, alltså att de inte har hängt med så här, nu är film inte bara längre svartvita stumfilmer där ett tåg åker framåt. Utan film kan vara lite vad som helst nu. Nu är film inte längre en gubbe som tittar ner i en vattenslang och får vattnet i ansiktet.
Men det som har varit svårast för folk att acceptera, det är när jag har, att jag har giggat med Magnus Bettner. Det är mina följare blir ju skogstokiga över det faktumet.
Ja, det är väl det är väl så här, ja men den politiska sidan av det liksom, både dina fans och det du, alltså du säger nyhetskommenterande och sånt där. Det är ju liksom, det är intressant, för du har ju hittat en del av din publik, känns det som att det är liksom lite mer höger troll.
Jo, om man, det folk har identifierat är att jag gillar att driva med politisk korrekthet i den bemärkelsen att människor som låtsas ha åsikter som egentligen kanske inte har det eller och liknande, och då Och då finns det ju en ganska stor andel av de som gillar de sakerna som också gissa eller som förutsätter att jag ska ha att alla åsikter eller positioner som är politiskt inkorrekta också ligger i linje med mina saker. Och det just är ju det. Väldigt ofta fel. Mm. Så folk kan ju bli, har ju potentialen att göra folk väldigt besvikna och arga efter att de först har hittat något som de gillar. Och sen längre ner på tidslinjen så gör jag någonting som de inte gillar. Och så bara, hur kan du göra så här? Jag trodde du var bättre än så här. Eller vad de nu väljer att säga för någonting. Så att jag får ju ta emot en väldigt stor mängd ilska från en massa människor som gör det från perspektivet att de trodde att vi var överens.
Ja, just det. Ja. Med. Men du har till och med sagt att du inte ser dig själv som höger ens.
Nej. Eller min humor är ju jag gillar att peta i saker som jag stör mig på. Och då, sen har det väl varit ganska många saker som jag tyckte varit intressant att peta i som är kopplade till vänster saker eller traditionella vänstersaker. Men jag har ju en hel del saker också som skulle uppfattas som ett vänsterperspektiv när det gäller vegetarianism och såna där saker.
Mm.
Som folk kan ha potential att bli upprörda över. Så att jag kan dra på mig ilska från alla håll.
Ja, var det lika många från Bettners sida som blev upprörda att du uppträdde med honom? Eller uppfattades som att det var fler från, alltså av dina följare som blev sura för att du uppträdde med Magnus Bettner?
Nej, definitivt från mitt håll. Men det är väl också så att Magnus har dragit på sig väldigt mycket ilska från en stor mängd vanliga människor som också inte identifierar sig som höger nödvändigtvis, men bara inte håller med om honom om de sakerna som han har gått ut med.
Ja.
Genom åren, tänker jag.
Jo, han uppfattas ju ofta som vänster, medan jag skulle nog kalla honom liberal.
Ja, absolut. Men de sakerna som jag har gillat att peta i när vi gjorde en roast bland annat.
Just det.
Så har det väl varit de områdena som är sammankopplade med vad som uppfattas som vänsteråsikter.
Vad fick ni för reaktioner på roasten? Alltså roast battlen? Den finns att kolla på Underjords hemsida, tror jag.
Den ligger på Underjords hemsida. Vi kommer att släppa den på YouTube snart, men vi ska låta dem få in lite mer slantar för kostnaderna för det. Det var ju jätteroligt att göra.
Mm.
Men den vanligaste reaktionen är, varför är du ute på turné med Magnus? För att jag har släppt klippen. Jag har släppt så här tre klipp från den med tid som har gått mellan. Så då har många kommit fram till slutsatsen att jag måste vara ute på... Är du fortfarande ute på turné med honom?
Ja, ni har väl känt varandra väldigt länge, du och Magnus Bettner också.
Ja, absolut.
Mm.
Ja, som sagt, det var ju han som initierade Englandssatsningen och jag låg under hans management i många år. Så om något så är det väl så att vi har ett långt förflutet och sen så håller vi inte med varandra om allt.
Nej, det kan man ju inte göra med alla. Man kan inte hålla med alla om allt. Ja, ska vi börja avrunda den här ordinarie delen av arkivsamtal? Jag gissar att du är jättesugen på att spela in lite Patreon-exklusivt också efter det här.
Ja, men det ska bli med en stor glädje.
Har du någonting du vill göra reklam för? Jag gör väldigt lite reklam nu eftersom jag är så mycket i Amerika här, så att jag är lite... svenska gig och göra reklam. För jag har ju en ny stand-up-special som jag hoppas ni inte missat att den ligger på YouTube. Uppvigling. En hel timme gratis på YouTube som ni kan kolla in där. Men vad har du?
Nej, men jag föreslår väl att man kanske tittar in på något av dem. Jag åker runt till en massa städer och säger skämt till hälften sprillans nya och till hälften gamla. Mm. Och håller på och bygger en ny timme liksom med, som förhoppningsvis blir en ny special i framöver. Men i nuläget så är jag bara ute och träffar publik i olika städer. Så om man tycker det låter intressant så kom och häng. Mm. Det är i din stad, tänker jag.
Ja, ni får själv räkna ut hur ni tar reda på var giggen finns. Och var, ja. När de är. Tid och plats är upp till er och lista ut.
Jag vet hur snabbt kommer det här ut?
Det kan nog dröja rätt lång tid, så det kanske är lika bra. Mm. Alltså jag bunkrar rätt mycket poddar nu, så det kan vara lika bra att inte säga tid och plats just nu i alla fall.
Bara gigget imorgon som är viktigt. Kom till Göteborg imorgon. Kan vara dumt att säga.
Mm. Mm. Men det var allt från det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors. Oj, en sak till. Jag glömmer nu när jag inte sitter ansikte mot min med arkivsamtal, så glömmer jag nästan alltid välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken!
Ja, jag tänkte just på hur det skulle gå till här. Och jag föreställer mig att det är lämpligast att jag väljer Fun Light Raspberry, eftersom det är vad som finns i min närhet.
Okej, det alternativen är alltså Fun Light för din del. Jag vet inte exakt vad som är... Jag tror jag har lite tonic water från... Canada Dry. Det är nog det som jag har att välja med om jag inte vill ha vanligt vatten.
Ändå så
jag
tar... ganska avancerat.
Ja, det är, det är en dryck som är svår att få tag på i Sverige dessutom. Men då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag har Canada Dry Zero Tonic Water och du hade Fun Light.
Fun Light, jag kommer inte ihåg ifall det är Red Berries eller Raspberries.
Nej. Det har ju blivit mer en tvångsmässig handling det här med Välj drycken. Också för att inte göra lyssnarna besvikna som har... vant sig vid att det alltid kommer att välja drycken. Eller det är nästan alltid.
Jag är också väldigt förtjust i rutiner.
Mm. Ja, där har vi ju kanske något gemensamt.
Jag tycker inte om att bryta rutiner.
Mm.
Ja, just det. Men det kan jag tänka mig.
Det kan vi prata mer om i det Patreon-exklusiva avsnittet av våra potentiella eller eventuella diagnoser eller vad man tror att man har fått för diagnos om man har undersökt sig.
Ja, just det.
Mm.
Men så det här är inte Patreon-exklusivt det som vi gör nu?
Nej, vi avslutar med Välj drycken för det kommer i det vanliga avsnittet.
I see.
Så det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter Fredrik Andersson. Tack för att jag fick hälsa på.
Fullbordat samtal. Thank you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.